Ja, det är dags igen. Jag känner som det är årets sommarpredikant nästan här framme. Jag märkte det när jag tittade på mina anteckningar för den här söndagen. Jag var faktiskt här och predikade även förra gången, samma datum eller samma söndag. Om efterföljelse, det är ett fruktansvärt tungt ord och allvarligt begrepp egentligen för oss som kristna så här mitt i sommartiden. Det är nästan på gränsen till att man kan göra det. Och då såg jag att förra gången så var jag ganska lättsam. Jag tog bara själva ordet och läste texterna och gav några korta tankar kring det här med vad det betyder att efterfölja Jesus. Och att vara helig som han är helig. Det var ju den text som vi läste här från första Petrusbrevet också. Idag tänkte jag faktiskt ta själva den predikotexten som ligger för den här söndagen i Svenska kyrkan. Det är ju en väldigt svår text egentligen. En svår utmaning, och vi får be om Guds nåd och förbarmande. Att vi inte förtar oss. Den text hämtade från Bergspredikan från Matteus kapitel 5. Och det är ju en predikan som Jesus, ett tal som Jesus håller egentligen till sina lärjungar i första hand. Alltså till de som redan tror på honom eller följer honom. Så det är ju en församlingstext kan man säga, in i en församlingssituation för oss. Och det är en besvärlig text på två sätt egentligen. Och det ena är, vad menar Jesus egentligen med det här? Hur ska vi någonsin kunna följa det här? Det är den andra frågan. Vi läser ifrån Matteus 5 och jag läser ifrån vers 17 ända fram till vers 26. Och rubriken då i den första delen av min läsning är Jesus och lagen i den här versionen som jag har av Bibeln. Matteus 5, vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken, innan himlen och jorden förgår ska det inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisa människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Och sen den andra delen här som börjar med rubriken då i min bibel. Jesus skärper lagens bud. Ni har hört att det blir sagt till fäderna. Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetes eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret. Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren, och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt det sista öret. Herre Jesus, vi ber om din välsignelse i den här texten och hjälp mig att förklara så att det blir begripligt för både mig själv och för andra. Tack för att du har förbarmande med oss. Amen. Alltså, vad menar Jesus egentligen när han säger? Vi lever ju i nådens tid, inte i lagens. Och hur kan han då skärpa lagen och säga att lagen inte ska förgås? inte en bokstav, inte en prick. Och förresten, kan någon människa överhuvudtaget leva upp till den här typen av krav? Det är de frågorna som vi ska försöka bearbeta nu den här förmiddagen. Och det är bäst att vi håller oss vakna idag, inte somnar. Det fanns för så hela tre typer av lagar det finns i vårt gamla testamente som allesammans var väldigt viktiga för Guds folk i den tiden. Den första stora gruppen är de lagar som hör ihop med själva gudstjänsten, med templet, tabernaklet, med offren. Alltså de rituella, religiösa lagarna som har med kulten och riten att göra. De lagarna är ju inte aktuella för oss som lever i nya förbundet. För de har ju alla uppfyllts i Jesus. Så det är inte de lagarna som Jesus nämner här, utan de lagarna... När Jesus dog på Golgata och bar fram sin kropp som offer, då fullbordades ju alla de kultiska lagarna i honom. Så det är inte det han talar om här. Den andra gruppen av lagar, som också är väldigt många egentligen, är de som har att göra med det judiska eller det israeliska samhället på den tiden. Alltså med själva samhällsstrukturen, typ våra trafiklagar eller alltså sådana lagar, skattelagar. Som ju inte heller är aktuella i vår tid. Därför att det var ju lagar som hör ihop med det samhället som inte finns kvar. Det finns ju ingen människa idag som lever i ett antikt israeliskt samhälle. Inte ens Israel idag gör ju det. Så de lagarna är ju inte heller det som Jesus talar om här. De är ju inte aktuella i vår tid överhuvudtaget. Den tredje gruppen av lagar är de lagar som då är av etisk och moralisk art. Det är hur man ska leva sitt liv, ett rättfärdigt liv, likna Gud. Och de är ju de som Jesus pekar på här. De kommer aldrig att upphävas. Därför Gud är alltid densamme. Och Guds folk förväntas alltid att uppfylla Guds förväntningar. Det är första måste förstå här. Det andra är ju att när Jesus talar om det här med lagen och profeterna ska uppfyllas i honom, inte upphävas utan uppfyllas, så ser han ju lite vidare än vi gör kanske. När vi tänker på lagar så tänker vi på enskilda lagtexter, lagparagrafer. Men Jesus talar ju om hela gamla testamentets vittnesbörd. Alltså lagen och profeterna som ju ska uppfyllas i honom. Och det är så det gör. Men vem som helst har ju förstått det, tror jag, hoppas jag, vi som då lever som kristna. Att Gud uppenbarar mer och mer av sig själv. Det som står i alla första sidorna i vår gamla testament är ju en ganska begränsad gudsuppenbarelse jämfört med det vi sen får se i Saltaren och i profeterna. Och den uppenbarelsen, den fullkomnas i Jesus. När Jesus kom, då visar sig Gud på ett sätt som han aldrig någonsin har gjort tidigare. Då förstår vi vem Gud är. Och på så sätt uppenbaras ju själva Guds uppenbarelse, förtydligas och fullbordas i Jesus. Det tror jag vi alla förstår. Det finns ingen större uppenbarelse av Gud än den vi har i Jesus Kristus. Den andra uppfyllelsen är ju ordet, alltså själva löftena, profetlöftena som finns fullt av ända från Bibelns första sidor fram genom hela gamla testamentet och profeterna inte minst. Det handlar om Guds rike, om befrielse och frälsning för Guds folk. Och det också uppfylls ju i Jesus Kristus, eller hur? Det är han som är det som Gud har lovat. Frälsningen för folket. Hopp för evigheten. Så det också tror jag vi förstår så lätt. Det som sen blir lite svårare och där vi liksom har mer och liksom att kämpa med är ju det här med de här etiska och moraliska buden som ju också uppfylls i Jesus. När Jesus kom till Johannes döparen för att döpa sig så sa Johannes, vad skulle du döpas för? Nu säger Jesus att det måste ske för att all rättfärdighet ska uppfyllas. Att Jesus gick in i människans roll för att uppfylla, i sig själv uppfylla, Guds stränga krav på hur vi ska leva våra liv. Och Paulus har ju också det med sig då, när han skriver att Jesus, jag har inte det här, så får någonsin rätt också, att Jesus som föddes under lagen, säger han, Jesus föddes under lagen för att kunna uppfylla lagen. Så på det sättet uppfyller alltså Jesus i sitt eget liv, sitt vittnesbörd och i sin offerdöd också de krav som Gud har på människan. De etiska moraliska kraven. Så på alla sätt så uppfyller ju Jesus lagen. Inte upphäver utan uppfyller. Lagen kommer att bestå så länge världen består, säger Jesus här. Inte en punkt, inte en prick upphävd. Alltså, vi tror ju ibland, eller vi har fått för oss ibland som kristna, att vi lever ju i nådens tid, så lagen gäller inte längre. Men så är det alltså inte. Det är ett missförstånd. Lagen gäller. Gud är helig och Gud vet att hans folk ska vara heligt. Min nästa punkt i predikan har ju att göra med det här som också är svårt också att hantera. Det är det här med fariserna. Vi som är gamla, min generation är äldre och så. Vi har ju gått i söndagsskola kanske. Och vi vet ju det, att fariserna är ju riktiga bluffmakare. Alltså, det är fulingar alltså. De var inte Guds bästa barn. De inte minsann, har vi ju lärt oss. Blivit intutade av våra söndagsskollärare när vi var lite små. Och det är sant på ett sätt att den bild vi får av fariserna i evangelierna är ju väldigt negativ. De framställs som hycklare ofta av Jesus. De var ju motståndare till Jesus. Och de är ju liksom på något sätt inte de som vi ska efterfölja som Jesu lärjungar. Så det är sant. Men om man ska vara riktigt ärlig så var ju ändå fariserna de fromma som fanns. Det fanns inga frommare människor i Palestina på Jesu tid än fariserna. Det var ju folkets fromhetsideal, idolerna i fromhetens värld. De som kunde lagen, kunde förklara lagen och som ville verkligen leva efter lagen. Det var alltså själva som... Ja, tänk om ändå vore fariser ungefär, va? För det klarar vi inte av. De ville följa alla dessa 248 lagbud och undvika alla dessa 365 förbuden som de hittade i Bibeln då. Och de ville förklara för folket hur man skulle leva för att vara Gud behaglig. Och de hittade lösningar på de olika problemen för att man skulle kunna leva på ett sätt som fungerade i vardagen trots dessa stränga bud. Och tänker då dessa stackars lärjungar som då får höra Jesus säga så här: hörni, om inte er rättfärdighet överträffar fariseernas och det skriftlärdas, då kommer ni inte ens in i himmelriket. Då måste jag känna sig totalt nedklämd alltså. Bevara mig väl. Vad menar Jesus egentligen? Hur ska vi då leva alltså? Vad ska vi då göra? Hur kan någon människa i vår tid överträffa fariserna i rättfärdighet? Om nu en god farisé klarar att hålla 85% av alla reglerna, ska vi då hålla 100%? Men det kan man inte göra. Då kan man inte leva ett liv här i världen. Ungefär så kanske de tänkte. Om inte er rättfärdighet, säger Jesus, överträffar fariserna, då kommer ni inte in i himmelriket. Vad menar egentligen Jesus med det? Jo, han talar ju inte om graden av att hålla lagbuden. Han talar ju om arten, kvaliteten, sorten på rättfärdighet. Han talar om en annan slags rättfärdighet. Det förvandlade hjärtats rättfärdighet. Det nya livets rättfärdighet. Jesu rättfärdighet i våra liv. Jesu liv i våra hjärtan. Den rättfärdighet som vi får av honom när vi tar emot honom som vår frälsare. Den rättfärdigheten är av ett annat slag än fariseernas och skriftlärdes. Och det är bara den sortens rättfärdighet som kan föra oss in i Guds rike. Alltså, vår rättfärdighet måste överträffa fariseernas och de skriftlärdas. Därför att en annan slags rättfärdighet. Det himmelrikes rättfärdighet som vi får när vi tar emot Jesus och kommer in i himmelriket med honom. Och den här rätta sortens rättfärdighet, den är alltså totalt avgörande. Det är den som visar om vi kommer in i himmelriket eller om vi får uppleva helvets eld som Jesus talar om här. Så viktig är den. Sen kommer vi in på då nästa avdelning här. När Jesus väl har gjort det här klart och försökt få det här inspikat att vi måste vara rättfärdiga. Då sen ger han exempel på hur den här Gudsrikets rättfärdighet skiljer sig ifrån fariseernas rättfärdighet. Och det gör han i resten av det här kapitlet, vi har kapitel 5 då i bergspredikan. Och han tar upp 6 områden av livet där han visar det. Där han alltså skärper lagen, inte utsuddar lagen. Och jag vet inte, jag tänkte på det, man läser det här, men det är ändå så att han visar det på 3 sätt egentligen att han skärper. Det första är att han säger så här. I den början, den här utläggningen. Ni har hört att det blev sagt. Det blev sagt. Alltså, inte ni har sett att det står skrivet, utan ni har hört att det blev sagt. Alltså, vad Jesus gör det här är att han visar att de utläggningar, de här traditionerna som fariserna arbetade fram för att kunna klara av att uppfylla lagen på ett sådant sätt som de ville göra, att de var inte riktigt det Gud hade menat med lagen. De hade gjort sina lösningar för att klara av att leva på ett sätt så att man kunde uppfylla de här lagen. Man hade gjort kryphål och alltså praktiska lösningar för att verkligen hjälpa folk och sig själva att uppfylla på sätt lagen. Ni har hört att det blir sagt, men jag säger er. Att den här typen av traditioner och fiffel, det är fel. Lagens allvar gäller fortfarande, som det står skrivet. Det andra tecknet han visar här, det är det här med att på något sätt hade fariséerna som det yttre beteendet. Att så länge man liksom uppfyllde det lagens yttre krav så var det okej. Men Jesus går in i hjärtat, tanken, motivet. Rör alltså vi skötar inre aspekterna av att uppfylla lagen. Det är det han också tar upp här, de här exemplen sen. Och det tredje han gör, det är att han använder ordet dom på två sätt. Alltså om man bryter mot lagen enligt fariserna som skriftliga sätt, då hamnar man i domstolen, i Sanhedrin eller i synagogans domstol. Alltså man dömdes för sina brott. Men när Jesus kommer med lagens stora krav, då döms man inför Gud. Alltså en annan slags domstol. Alltså Jesus tar det här med lagen väldigt allvarligt. Därför att Gud är helig och vill att hans folk ska vara heligt. Han skärper lagen gentemot fariséernas sätt att hantera. Och så går han in på de här sex vardagsområdena i livet. Där fariséerna har sina lösningar, men där Jesus då skärper och visar att du ska vara istället. Vi har inte tid att gå igenom det här, det hör inte till dagens predikan heller. Vi ska bara ta den första punkten. Men det ändå handlar om det här med mord, vrede, oförsonlighet är det första. Det andra handlar om då otukt och lusta. Det tredje handlar om äktenskaplig trohet. Det fjärde handlar om ärlighet i talet. Det femte handlar om saktmod och förlåtelse. Och det sjätte handlar om aktiv kärlek även mot fiender. Alltså, brett hela livet berörs här i de här sex punkterna. Men i dagens text är det bara det första. Alltså det handlar om mord. Mord är ju den yttre konsekvensen av det inre hatet, oförsonligheten. Det räcker inte, säger Jesus, att avhålla sig från mord och dråp. Det räcker inte heller med att låta bli att vara arg på folk. Utan Jesus vill att vi lever i försoning. Försoning mellan kristna är viktigare än gudstjänst och tillbedjan och lovsång, säger Jesus. Och vänta inte på att den andra ska komma och bli en förlåtelse. Du tar själv första steget. Även om du tar fel, så är det du som tar första steget. Det är den skärpning som Jesus gör av fariséernas uttolkning av lagen. Och då kan man säga så här, men hur i all världen ska vi klara det här? Och jag tänkte angripa den frågan egentligen eller komma in på det så småningom. Men vad jag tänkte göra först är att ta upp fyra frågor som jag tror är aktuella som till för oss idag här kring de här sakerna. Det första är alltså, jag vet inte om ni läste, men det var en väldigt bra artikel på sidan 3 i Dagen i fredags egentligen. En lång artikel på hela sidan där. Där man liksom på något sätt gjorde en reflektion kring hur det var förr i frikyrkan och hur det är idag. Och förr var det så här, det fanns ju massor med regler hur man gör inte fick göra. Man fick inte ha hår så, inte fick kläder så, inte fick göra så och säga så. Det var egentligen långa listor på det. Va? Så det var ett sätt då att liksom på något sätt hjälpa folk att leva heliga liv. Det var en god tanke. Precis som fariséerna gjorde. Alltså, är det där vi har varit som kristna? Är det där vi står kvar som kristna? Att vi är fariséer fast i kristen dräkt? Istället för långa kaftaner så har vi jeans och skjorta. Alltså. Men vi är ändå fariséer och tror att man ska kunna uppfylla det på något sätt. lagens krav, yttre sätt. Det är ju en sån här fråga vi måste ställa oss. Och jag vet inte om det är, om jag är det egentligen idag. Det tror jag inte så många av, men det kanske är det fortfarande så. I alla fall har vi varit det som frikyrka. De här långa katalogerna på vad man får göra och inte får göra. Men då är fariséer. Då drabbas vi av Jesu text här. Eller är det så att vi fortfarande då, en del av oss som är äldre speciellt tror jag, kanske, att vi tror att vi kan på något sätt förtjäna frälsningen genom att bli bättre och bättre, att liksom skärpa oss, att läsa Bibeln mera oftare, att gå på gudstjänst oftare, att delta i församlingens bönemöten, att liksom på något sätt bli frommare, fasta regelbundet och sådär. Och så att det gör oss genom Gud lite mjukhjärtad och han ser hur goda vi är och han kommer släppa in oss i himlen på slutet. Ungefär så. Att vi arbetar, att vi tror att vi förtjänar Guds rike med vårt arbete och kristna liv. Det är också fel ute. Alltså. Det är inte det det handlar om det här. Vi ska leva goda liv, men vi förtjänar aldrig frälsningen med det. Faktum är att ingen av oss någonsin kan förtjäna Guds rike eller frälsningen. Vi är frälsta bara av nåd genom Jesus Kristus. Ja, nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåvärde, säger Paulus. Eller det tredje som jag tror är det största problemet i vår tid egentligen är. Vågar vi se oss själva, vårt kristna vardagsliv i spegeln som de här texterna ändå är för oss och borde vara för oss? Eller har vi blivit så världsliga i vårt sätt att vi inte ens bryr oss om att spegla oss i Guds ord? När det gäller livstidsfrågor, när det gäller sanning, oärlighet, ärlighet, rättfärdighet, rättvisa, moralfrågor, skattefrågor, vad som helst. Att vi är som alla andra, alltså vi klär oss som alla andra gör, mer eller mindre. Vi beter oss som alla andra, mer eller mindre. Och kanske också vi tänker och beter oss alltså, moraliskt som alla andra gör. Att vi alltså inte vågar spegla våra liv i Guds ord och Guds ords förväntningar på oss. Men det måste vi göra. Våga göra. Och den fjärde frågan till oss som kristna idag är ju, inser vi att vägen till Kristuslikhet, det blir helig så som Gud vet vi var heliga, är andens verk i våra liv? Guds verk genom den heliga ande i våra liv. Det är det enda sättet egentligen, den enda metoden där vi kan bli kristuslika, bli heliga. Paulus använder uttrycket att vandra i anden. Eller att bära andens frukt. Och det här ligger ju helt i linje med det Jesus faktiskt behandlar i den här texten. Om att han och det kristna livet uppfyller lagen. Vi har ju profetierna ifrån profeterna här, ifrån Jeremia. Som skriver så här, jag ska läsa det, jag har skrivit av det här så jag har det här framför mig. Så här säger Gud då genom Jeremia. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det är det nya förbundet. Guds lag i våra hjärtan. Då uppfyller vi lagen. Eller Hesekiel. Gud säger så här genom Hesekiel. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och lever efter dem. Guds ande i våra liv. Det är egentligen metoden till att uppfylla lagen är att låta Guds ande verka i våra liv. Okej, då ska jag sluta med tre punkter här. Och jag tror det här egentligen är själva sammanfattningen av det är inga nya punkter, jag har sagt dem 100 gånger förut här tror jag. Men jag ser en gång till. Jag tror att det är alltså själva nyckelpunkterna. Tre steg till efterföljelse. Tre steg som alla måste gå för att kunna vara Jesu lärjungar. För att följa Jesus, bli lika Jesus. Det första är att vi måste ta emot honom som vår personliga frälsare. Alltså vi måste låta hans rättfärdighet komma in i våra hjärtan och våra liv. Det är absolut det första grundläggande. Det finns inget annat. Ta emot Jesus som din frälsare. Låt honom göra dig rättfärdig. Ta emot hans rättfärdighet. Den andra punkten är: lev ditt vardagsliv som Jesus vill att det ska vara. Alltså, vi hade tro att det inte betyder någonting, men det gör det. Annars hade Jesus aldrig hållit på så här och predika för sina lärjungar, alltså, om det inte betyder någonting. Det betyder någonting även för oss idag att vi lever våra liv som Jesus vill att vi ska leva. Och det tredje är: bli mer lik Jesus varje dag som går. Alltså, låt anden få så påverka ditt liv att du efterföljer Jesus och blir mer lik honom, mer Kristuslik för varje dag som går. Det är lite om målet för vårt egna privata kristna liv. Att låta oss bli lika Jesus. Amen. Herre, du ser att det här är ju knepiga saker och svåra saker. Både komplicerat på ett sätt när det gäller själva tankarna, men också rent praktiskt att det är fruktansvärt besvärligt, kanske ibland. Men Herre, hjälp oss att se tydligt, se klart. Att våga vara dina lärjungar. Att vilja vara dina lärjungar. Våga följa efter dig i den här tiden vi lever i. Herre, hjälp oss att först och främst ta emot dig som vår personliga frälsare. Du som gör oss rättfärdiga. Du som renar oss från all synd och all orättfärdighet. Herre, hjälp oss att ta det steget. Våga ta det steget med våra liv. Och Herre, hjälp oss att också våga spegla oss i din vilja, i ditt ord. Att våga inse att vi kan inte bara likna världen, utan vi behöver likna dig först av allt. Och Herre, hjälp oss att leva i anden, att låta anden kontrollera våra liv mer och mer för varje dag som går. Herre, låt oss växa i Kristuslikhet, i andlighet, i helgelse för varje dag. Jag ber i Jesu namn. Amen.